Där, hej hej, nu rullar detta internetljudet också.
Nu när det har varit så tyst från oss så här länge.
Ja.
Så skulle det kunna upplevas som att det har varit tyst mellan oss helt ända sedan dess.
Ja, så är det ju inte alls alltså.
Som att det här var det första ljudet vi gav ifrån oss.
Alltså jag... på en skrap i internetlina.
Som att jag inte har hört din röst sedan dess.
Nej. Nej. Lyckligtvis är det inte så illa, utan vi har ju hängt. Vi har ju framförallt spelat med Sångs för Boda en del.
Ja, vi har sett ganska mycket ändå.
Ja.
Får man väl säga det, vi har gjort massa olika saker.
Exakt.
Framförallt då spelat kanske då med Sångs för Boda.
Det har vi gjort.
Men vi har ju också varit lite musical curators, du och jag.
Precis. Om man följer den här feeden bara, så var ju det sista man hörde när vi satt på vinden med en speciell gäst, nämligen Olav.
Precis, Olav Fumarola Onsgard, vår vän.
Det här var ju i maj, vill jag minnas.
Precis.
Då berättade ju han där vad vi skulle göra. Att det skulle vara en slags klubb som vi gjorde ihop uppe i Pustervik i matsalen.
Mm.
Och den blev ju också två kvällar i våras där ju.
Precis, där vi då så att säga tonsatte de här kvällarna med musik med anknytning till kvällarnas tema.
Precis, precis. Och vad var det för slags kvällar? Vad ska man, är författarsamtal, är det rätt titel på en sån grej? Det var, eller?
Jag tror det. Precis, det skulle jag nog säga att det var. För Olav kommer ju från den litterära världen. Där man håller sådana här samtal. Men det som var lite nytt då var väl att det var lite musik och lite öl och klubb till. Så att säga.
Ja, just det. Annars är det på något kyffe på bokmässan eller något sånt. Där man får dricka kaffe i en pappmugg bara.
Mer så, ja. Precis. Lite, ja. Ur vårat perspektiv, kanske lite torrare.
Ja. Så att vissa grejer kände vi igen, du och jag, och vissa var nya för oss i det sammanhanget.
Vad menar du då? Öl kände du igen?
Ja, det var det jag kände igen. Nej, men också, jag kände inte igen formen riktigt, men jag tycker det var väldigt trevligt få tölj på scenen och prat på en scen.
Ja, verkligen. Det var superhärligt. Jättekul att göra något ihop med en ytterligare part, så att säga.
Absolut, och det går ju i linje med det här som vi har haft som en quest länge, alltså att spränga det här poddformatet.
Ja, alla format ska sprängas.
Ja, jag vet inte om det är tydligt för lyssnarna. Jag vet att vi kanske inte jobbar så fort i alla lägen, men det är det som är, agendan är fortfarande den. Alltså.
Ja, och ibland kan jobba långsamt vara ett sätt att spränga format, för det går väldigt fort nu för tiden allting.
Precis. Det är våran anti.
Ja, den är krystat, alltså, jag hör det.
Den är väldigt svår att uppfatta, tror jag.
Ja, det är ingen som tror på det, men jag skiter det. Jag försökte bara.
En annan grej som vi kände igen på de där kvällarna på Pustervik, det var ju temana. För det handlade ju om musik då.
Det var ju onekligen så.
Ja.
Första tillfället handlade om skivetiketten Sonett.
Precis.
Legendarisk skivetikett i Sverige som typ gav ut all musik.
Mycket, mycket framgångsrikt under en lång period, får man säga.
Verkligen, verkligen. Och, utan dem så skulle vi liksom inte, du och jag skulle inte vara de vi är.
Nej.
Och det är det som följer det här snacket kommer ju handla om detta.
Ja, det är helt enkelt en inspelning från scenen den kvällen i juni, när det nu var. Ett samtal mellan Olav där som leder det och med de här författarna, bland annat. Och sen är det fler gäster också.
Just det, det är även lite skivbolagsfolk där och DJ-folk där.
Mm.
De blir presenterade här under snacket, va?
Precis.
Som följer. Och man kan säga att vi bryter format även i det här, på det här sättet då, genom att sända vår första live-inspelning, kan man säga.
Ja. Mm. Ett annat sätt vi bryter här, det är ju att vi släpper en podd som vi inte själva egentligen är med i så mycket. Det är ju ganska, det känns ju nytt.
Ja, verkligen. Man kan väl se det här lite som att det är care of musiken och livsfrågorna.
Precis, det var ett jättebra epitet. Mm. Det är ett nördigt samtal på en del sätt, men väl värt sin lyssning kan man väl säga.
Ska vi slänga iväg dem då?
Ja, det gör vi. Det gör vi.
I samarbete med Folkuniversitetet i Göteborg presenterar alltså musiken och livsfrågorna Talk is cheap. Without a chat and we got action and we finna bring it home.
Hej och tack Daniel och Gustav för musiken. Vi kommer ikväll bara köra musik som på ett eller annat sätt är utgiven på skivbolaget Sonett. Vi får se om vi lyckas helt och hållet och om vi ska använda Discogs som källa eller om vi ska använda kvällens första gäster, Lasse och Håkan. Hjärtligt välkomna. Ja, det ni har kommit till är Pustervik, det vet ni såklart allihopa. Detta är första kvällen på en klubb, litteratursamtals, boksamtalsserie som jag har valt att kalla Talk is cheap. Det handlar om att för mig som journalist vill jag göra något lite roligare än bara skriva texter och böcker. Jag vill liksom spela in podd och ha klubb. Men också liksom vi ser hur den musikjournalistik som många av oss har vuxit upp med försvinner allt mer. Tar helt andra former och kanske som i tidningens fall Sonic kanske inte kommer ut längre. Och då bestämde jag mig för att bjuda in två stycken författare till en alldeles aktuell bok. Jag tror att det här är första gången ni någonsin pratar om den här boken, Håkan och Lasse. Vilka är ni och vad är det för bok ni har skrivit?
Den är på. Jag heter Håkan Lager. Började redan på 70-talet i denna så kallade musikbransch ute i Vaxholm. Sålde Nynningen, Nationalteatern, Risken Finns, Hola, de plattorna via något som heter Samdistribution. Jobbade där en massa år, började sen som musikjournalist. DN, startade en musiktidning på 80-talet som heter Slager. Där Leif Vivat gjorde sin praktik på journalisthögskolan. Och sen har jag fortsatt att skriva böcker, jobba på tv. Nu sista 20 åren har huvudsakligen blivit tv. Och sen försöker jag då på sommarlov få ihop en bok då och då, ofta tillsammans med Lasse Erman.
Ja, och jag har väl mestadels sysslat, eller jag är grafisk formgivare och hamnade i musikbranschen via en skolkamrat som heter John Holm. Och vi spelade tillsammans, gjorde allt möjligt och sen plötsligt så blev det, fick han kontrakt med Metronom och sen så började jag göra skivomslag och så har jag gjort ännu mer skivomslag för de flesta bolag i Sverige under 70-, 80- och 90-talen. Och till slut så har det blivit typ runt 2,500 skivomslag för det har liksom hängt i under årens lopp skulle man kunna säga. Sen har jag gjort lite annat när det har gällt formgivning och skriverier.
Men det här är väl ändå mycket viktigare?
Ja, men nu höll ju på här och levererade någon slags bakgrund.
Nej,
för typ 10 år sedan så gjorde vi alltså en bok om skivbolaget Metronom helt enkelt. Och innan dess var det en bok om proggen jag blev på med. Men Metronom är väl lite starten på det här också någonstans. Så att vi har fortsatt en slags samarbete där då.
Och den här som jag tycker är grymt snyggt formgivna boken, tack Lasse, heter Högstandard. Om sonett, folkhemmet och starten för det svenska musikundret. Och det här är då en bok om skivbolaget Sonett. Berätta lite mer. Vad fick ni för idé? Och ni liksom, när började ni tänka på boken första gången? Som just att det skulle bli en bok om Sonett.
I samband med att vi gjorde Metronomboken så var jag runt och intervjuade folk. En av dem var Dag Häggqvist som var en av de tre män som startade Sonett. Och redan då när vi höll på med Metronomboken så var Lasse och jag inne på att det är ingen som tar musikbranschen och speciellt inte den, vad ska man säga, lite lätt populärmusikbranschen på allvar. Och vi kom ju ganska snart fram till alltså att det här är ju svensk kulturhistoria. Det är inte bara musikhistoria utan det är kulturhistoria. Så vi tänkte att de här människorna måste ju dokumenteras innan de går bort. Så då börjar vi med Burman. Och så fortsätter vi med Dag Häggqvist. Det var väldigt självklart. Och under tiden vi jobbar med den här boken Så var det ju flera av huvudpersonerna som tyvärr gick bort. Några hann jag intervjua och några hann jag inte intervjua. Och det är ju så med de som då satte igång svensk musikbransch i dess moderna form. De börjar ju bli ganska mycket till åren. Och jag tycker att det är snudd på kulturskandal, om man ska ta sådana ord i sin mun, att musikbranschen som har varit så viktig för Sverige och som de håller på och skryter om från regeringen och delar ut priser och tycker är så fantastiskt med det svenska musikundret. Men när man gör såna här böcker och går till olika institutioner. Då är det liksom kalla handen. Medan man kan skriva 14 biografier om gamla författare och sånt där. Så just populärmusik är så underskattat. Och det är därför Lasse och jag håller på med det här. Och det lär komma en bok till, hoppas vi, så att det blir en trilogi. Metronom, Sonett, och så finns det ett stort svenskt skivbolag till. Då kan ni fundera på det under tiden, vilket det kan vara.
Och allting började med jazz. För att det var tre stycken jazzfreaks. Och det började med ett brev från Celia Mingus, som är Charlie Mingus fru. Hon gav då den väldigt unge Dag Häggqvist exklusiv representation för skivbolagets debut som hon och Charlie drev. Och en av de absolut första skivor de gav ut är av Miles Davis där han är mellan skivkontrakt. Så vi ska lyssna på lite Miles Davis. Daniel, och vad var det vi hörde här? Kan du det, Håkan, på rak arm?
Nej, det kan jag inte. Det var bara bra, tycker jag. Sonett har väl gett ut en miljon olika låtar, kan jag tänka mig, under åren.
Grejen då liksom började med tre stycken personer som egentligen är jazzfans. Och de ville sprida sin mission, sin idé. Och på köpet så startar de skivbolaget Sonett. Är det en vettig sätt att berätta deras historia?
Nej, det är det faktiskt inte. Jag tror inte alls att de var ute efter att missionera eller något. Utan det här var ju jätteunga. Alltså Dag Häggqvist var 16 år när han startade sitt första skivbolag innan han började på Sonett. Han var 19 när han kom in på Sonett. Och det var han redan rutinerad skivbolagsman som hade hållit på med import i flera år och lyckats med det. Alltså de var ju bara intresserade av musik själva som de ville lyssna på. Det var ju grejen. Och på den tiden så var det ju att få tag i en amerikansk jazzplatta i original. Det var ju inte så jävla lätt. Det var ju jättesvårt. I början var det valutarestriktioner. De släppte så var det fortfarande inga upparbetade kanaler. Det kan ni ju tänka av det här som Olav sa. En 16-årig kille skriver brev till USA för att han vill ha distribution på en av världens största jazzartister och få det. Det är liksom, det är en helt annan tid, en helt annan värld. Och de här killarna som startade Sonett, de ville som sagt ha tag i bra jazzskivor själva. Och kunde de sen sälja dem så var det nästan en bonus. Så att det här missionerandet, det liksom kom på köpet. Det fanns ingen plan, det fanns ingen idé. De var bara helt besatta av musik. Och de hade en jäkla tur med tajmingen. De kom in i den här branschen precis när den började och explodera. Det gick från vinyl, eller från stenkaka till vinyl. Och det är då folk började köpa skivor för att det gick att lyssna på dem på ett vettigt sätt. Det blev ett bra ljud. Så där hade de ju tur.
Och det fortsätter på det sättet. En av dem, alltså tur, känsla, timing, skicklighet. En av de första artister som de signar är Jerry Williams, en väldigt då ung rockkille. Daniel, ska vi lyssna på lite tidigare, Jerry? Everybody get on your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes and tap your feet. We're doing a dance that can be beat. We barefoot. Och då liksom väljer, alltså när man också ser när vi pratar om vad boken skulle ha för undertitel, så liksom blir Jerry Williams och hans folkhemsberättelse hur man helt plötsligt berättar lite om hur det gick till när de signade Jerry Williams och lite om den tiden och vad Jerry Williams kom att betyda för Sonett.
Ja, de signade först en grupp som heter Violent, som var en instrumentalgrupp som spelade sån här, vad ska man säga, spretig gitarrmusik som var inspirerad av engelska gitarrgrupper och vissa amerikanska. Och Violence förstod väl att vi kan nog inte leva på den här jävla gitarrmusiken, instrumental, hur länge som helst. Utan det behövs någon vokalist om vi ska kunna få jobb i folkparken och komma utanför tullarna i Stockholm. Så då började de leta efter vokalister. Och så hittade de Jerry Williams. Och då hade de redan kontrakt med Sonett och gett ut någon sån här Alpens ros, som jag hör. En gammal, ganska larvig låt som de poppar till lite grann. Så det var på det viset. Det var liksom en slump. Jerry Williams kom in. Han var trevlig. De tyckte han var kul. Och under många år liksom så... Ja, det gick väl halvhyfsat för Jerry Williams. Gick inte speciellt bra. Han sålde inte speciellt mycket skivor. Men det är ju därför det är så fantastiskt att göra den här boken om de här människorna. De släppte ju inte Jerry Williams. De lät ju honom bara fortsätta. Och tänkte, gick inte den här plattan bra så gör vi en ny. Gick inte den här stilen bra så byter vi stil. Fråga, vill du sjunga något annat? Vill du sjunga soul? Vill du sjunga det? Ja, så höll de på att byta fram och tillbaks. Och så till slut, ganska sent i karriären, så började han ju sälja skivor. Han kunde ju alltid turnera. Alltså det lyckades han med från början. Men alltså, en artist som Jerry Williams skulle idag nästan vara en omöjlighet på ett skivbolag. Nästan vilket som helst. För att det funkade inte för honom. Och ändå håller man honom kvar. Och han säger i intervjun här att på vilket annat skivbolag som helst så hade jag åkt ut på ärslet efter ett år. Och det stämmer. Men de här människorna, de håller kvar vid Jerry Williams. De håller kvar vid Peps Persson. Alltså de håller kvar vid killar och tjejer som de gillar. Och det är man ju bara stum av beundran att det fanns sådana skivbolag. Det kanske finns några fortfarande, men inte på den nivån.
Och en annan av liksom de stora svenska liksom artisterna, det är Peps Persson. Hur hamnar Peps Persson på Sonett?
Det var ju också lite slump. Han hade ju gjort någon platta för Hepstars gamle manager och Åke Gärad först eller sånt där. Och de hade försökt forma honom. Man ville att men han gav ut någon singel, det gick inte bra. Så nu ska du göra något annat, och det gick inte heller bra. Sen säger han själv att han straffade ut så gjorde någon fånig låt som de inte ville ha. Så då slapp han det skivbolaget. Så hamnar han på Sonett. Och där får han göra precis vad han vill. Alltså han säger, jag har aldrig blivit styrd. De har aldrig sagt åt mig vad jag ska göra. Hade jag hamnat på till exempel Metronom, där det fanns en väldigt stark producent som Anders Burman, så hade kanske musiken, Anders Burman sagt åt honom, nej men nu ska vi ta in några riktigt proffsiga musiker här som ska hjälpa dig. Jason Lin ska spela flöjt och någon annan ska göra något. Hade han hamnat på något av proggbolagen så kanske de har haft synpunkter på hans texter och hela hans stil och röka brass. Även om man inte har varit så offentlig med det genom åren så har alla förstått det. Då hade det blivit problem där. På Sonett, han fick vara i Skåne. Han levererar sina plattor, producerar dem antingen själv eller med en kille som heter Sam Charters som han träffade efter några år som blev väldigt betydelsefull. Och det var samma sak där. Sonett låter artisterna vara i fred. Och Pep sålde inte heller speciellt mycket plattor i början. Några plattor har gått bra. De flesta har sålt mediokert. Men har man tagit in en artist på det här bolaget så är de kvar. Jag tycker det är en fullständigt fantastisk inställning.
En annan person som kommer in först som artist, men sen alltså när jag tittar igenom, liksom läser boken och tittar igenom utgivningen, så finns det en person som jag tycker blir väldigt, väldigt mycket liksom av en nyckelperson. Och det är Ola från Ola and the Janglers, alltså Ola Håkansson, som då blir, ja, vad får han för roll på Sonett? Vad gör han på Sonett?
Ja, nu får Lasse prata snart. Jag kan ta Ola, sen får du fortsätta. Nej, men han börjar ju som en vanlig popsångare. Liksom, som har ett band som är också så där halvbra och säljer några singlar, funkar. Hamnar i och för sig på USA-listan som första svenska band. Vilket många har glömt bort med en coverlåt i och för sig. De flesta svenska popgrupper på den tiden gjorde ju coverlåtar. Men efter att han hade snurrat runt i folkparkerna några år med Ola and the Janglers så ville Ola sätta sig på skolbänken och skaffa sig ett hedligt yrke. Han var trött på turnerandet, han var trött på det där livet och han hade väl börjat skaffa sig lite familj och sånt där. Och då fick han för sig att han skulle bli läkare. Och sen kom han på efter ett tag att det var ganska lång utbildning att vara läkare. Och medan man pluggar så tjänar man inte så mycket pengar. Så fick han höra av en släkting att vet, sen så ska du göra din praktik som AT-läkare. Och då kan du hamna i Boden eller vad som helst. Då tänkte han, fan, ut på turné igen. Ja, men det var inte det här jag ville. Och sen före en jul då, så var han utan pengar då, eftersom han gick på studielån eller vad han hade, så går han upp på sitt gamla skivbolag och hör om han inte kunde få någon förskott på några royaltyutbetalningar som kanske skulle komma nästa år. Och då säger en av cheferna där, Gunnar Bergström, att nej men Ola, lägg ner de där studierna. Du får lika hög lön som en läkare av mig om du sitter och sätter dig på vårt förlag och börjar jobba där istället. Och han slog till direkt. Och där blev han kvar. Och är kvar fortfarande i branschen. Så att Ola var förläggare, han var producent, han var upphovsman, han var artist. Han är ju en av dem som har gjort allting på det där skivbolaget. Och det är många som har sagt, när de här jazzgubbarna börjar bli lite till åren och kanske börjar tappa lite riktning var svensk musik var på väg någon gång, slutet på 80-talet, början på 90. Då var ju Ola den huvudperson, den viktiga personen på Sonett som kunde hitta nya saker. Och det gör han fortfarande. Han är över 70 år. Var ligger Sara Larsson, Icona Pop, Benjamin Ingrosso oavsett vad man tycker om dem, så är det nya svenska artister med framgång. Jo, de ligger på Ola Håkanssons tän. Så han är ju ett unikum. Och han säger ju liksom, jag är fostrad av Sonett. Det är de som har lärt mig allt jag kan. Och det är därför jag kan få tag i de här artisterna. För att det, den filosofin genomsyrar allt jag jobbar med. Han älskar hitlåtar dessutom.
Och boken som finns här bakom att köpa, det består av ett antal intervjuer med nyckelpersoner och en berättelse om skivbolaget Sonett relativt kronologiskt och följer liksom berättelsen. Det är en stor del nostalgi och det är en stor del musikgenier, men framförallt liksom ett antal skivbolags män med betoningen på män. Och det var en väldigt manlig bransch. Det var en grabbig bransch också, ni som var med.
Ja, förmodligen var det en grabbig bransch. Det var ju väldigt få kvinnor kanske som hade någon riktigt självständig position. Av de skivbolag som jag jobbat med i alla fall, så var det ju alltid att det fanns den här kvinnan som hade jobbat där ganska länge. Och egentligen stark känsla av att hon inte hade mycket familj, utan hon jobbade på bolaget och tyckte mycket om att vara i branschen helt enkelt så. Men ganska osjälvständigt jobb. Det var nog de flesta kvinnor i branschen som såg ut så. Och sen vet jag, när vi hade en del diskussioner när det gällde urvalet artister till den här boken. Och det var bara att konstatera, det är liksom Sylvia Vrethammar och ett par tre till som liksom gick att ha med från den tiden. För att det var inte fler.
Nej, det är klart, det säger väl något om jag är något konstigt. De här tre männen, men jag tror inte att de var, jag tror inte att de var unika, utan att så här såg ju branschen ut. Och jag vet, när vi gjorde boken om Metronom, så intervjuade jag Siw Malmkvist, och hon sa det också, att på den tiden man gjorde som gubbarna sa, liksom Börje Ekberg, Anders Burman, de föreslog låtar, så kanske man tänkte själv att ja, jag skulle nog vilja sjunga något annat, men man sa inget. Sylvia Vrethammar säger likadant. Och sen kom Siw Malmkvist på många många år senare att hon kanske skulle vilja gjort helt andra saker, helt andra låtar, sjunger lite mer country, sjunger lite mer sånt. Och Sylvia Vrethammar sa precis samma sak, att jag skulle nog vilja sjunga lite mer andra grejer än det Rune Överman och Dag och de föreslog. Men de hade inte den powern eller den förmågan, eller gavs det utrymmet. Så att tiden är ju helt annorlunda idag, till exempel när Ola Håkansson sitter på sitt tenn och signa artister som Sara Larsson, Icona Pop. De sköter ju liksom både sin business, sina låtar och allting själva. Så att det har ju hänt mycket på den här tiden, verkligen.
Vi ska snart avrunda diskussionen, för att vi har fler gäster som snart kommer upp här. När vi har haft Håkan och Lasse så kommer Anna Gavanas och Louise Hammar, där vi ska prata lite om musik och skivindustrin, vad som har hänt de senaste åren och vart vi är på väg lite in i framtiden. Men Sonett försvinner på ett eller annat sätt, kanske går det under, eller först följer en väldigt spännande expansionsfas in i film, där man producerar och liksom expanderar in i filmbranschen. Men sen händer det någonting som gör att liksom företaget eller skivbolaget försvinner. Kan ni säga lite kort om vad det är som händer på 90-talet med både expansionen och varför Sonett försvinner eller köps upp?
Ja, det är fortfarande lite gåtfullt hur man 1988 kan vara Sveriges största skivbolag i särklass. Alltså man är nästan dubbelt så stora som det man då tyckte var stora skivbolag som EMI och Warner, alltså multinationella. Men omsättningen för Sonet var jättemycket större. Och sen inom 2 år så är man liksom på ruinens brant. Och trots att jag har då intervjuat 50-60 personer så är det ändå ingen som riktigt kan sätta fingret på varför det gick så himla dåligt och varför det inte gick att rädda. Det finns en massa helt naturliga förklaringar. De förlorar alla sina licenser, de utländska bolagen som de hade, Island, Crystalis, alla med engelska. De bolagen köptes upp i sin tur av majors, och det var en sån trend över hela världen att småbolag köptes upp av stora. Sonet stod emot det här väldigt länge. Anders Burman sålde sitt Metronom långt innan, och nu så här i efterhand så säger den här Dag Häggqvist att vi skulle ha sålt. Samtidigt då, när de förlorar de här licenserna, så ger de sig in i ett jätteprojekt som heter Europafilm, där man ska starta en jättestudio för film och tv-inspelning. Och om man har ett hus ute på Lidingö som är hur stort som helst. Och det är på något vis som att de blir lite fartblinda. De ser inte vad som håller på att hända. De tror att det ska komma in massor av pengar. Vi ska hitta nya artister. Men de gör inte det. Och det är fortfarande lite konstigt. Den här blinda fläcken som de får. De här herrarna. Det var bara 2 kvar i och för sig. En hade slutat. Och jag har som sagt frågat de här nordiska cheferna, för de hade ju kontor både i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Och de människorna som satt som chefer där, de satsade en massa pengar i aktier som de förlorade sen för att rädda bolaget. Så det var tyvärr en ganska tråkig avslutning på det här fantastiska bolaget. Och någon slags krasch som man ändå inte kan säga, ja, det berodde exakt på det och det, de gjorde fel där och där. Och det är lite märkligt, och samtidigt så kanske det inte är märkligt. Samtidigt så kanske ett sånt här bolag som fungerar på det här viset, som håller fast vid Jerry Williams och Peps och massa artister, ska gå under på det viset. Men en sak som var märklig, när vi började med boken, då sa alla, inklusive Dag Häggqvist och alla, att det här bolaget såldes till Polygram. Ju mer vi höll på, så förstod jag att nej, det såldes aldrig. De bara tog över. Det var bara en massa skulder. Och det är på något vis att man har velat mörka det här att det gick så himla dåligt. Man vill liksom ge sken av att vi sålde också vårt bolag, precis som andra gjorde på den tiden. Men man fick bara lämna över det till den som ville ta hand om skulderna. Så liksom 88 är Sonet Sveriges största skivbolag. 90 ger man bort det till Polygram. Det är sorgligt, men så var det.
Tack. Håkan och Lasse kommer ju finnas med oss här hela kvällen, och ni som vill prata och diskutera detaljer, men framförallt köpa boken och få den signerad, så finns ni här. Vi kommer nu ta en paus på ungefär 5 minuter, sträcka på benen, få lite luft innan vi bjuder upp Anna och Louise på scenen. Tack så mycket för denna del. Vi kör igång igen. Nu vill jag välkomna Anna och Louise. Hej, vad roligt att se er här, Louise och Anna. Nu kommer vi till vidare till del 2. Och om man Sonett försvinner från, som vi känner, försvinner någonstans i början av 90-talet. Och sen har jag och många med mig en idé om att musikindustrin eller musik- och skivbolagsvärlden som vi känner den förändras ganska radikalt tiden runt 1997-1998. Så därför har jag bjudit in två stycken väldigt smarta och roliga personer som jag har träffat på över åren som kan mycket om musik. Först Louise Hammar. Hej Louise, hjärtligt välkommen. Berätta vem du är.
Okej, är det den här som funkar? Ja, det gör den. Jag har varit aktiv i musikindustrin i snart, jag tror det är 20 år, utomlands framförallt. Och har kommit tillbaka till Sverige för cirka 4-5 år sedan. Och har sedan dess jobbat i den svenska musikindustrin. Och idag driver jag ett bolag som heter Kningdisk. Jag producerar festivaler och jag släpper internationella artister på den svenska marknaden.
Anna Gavanas, hej, hjärtligt välkommen.
Hej,
du
tack så mycket.
Är författare, en av författarna till denna bok som heter DJ-liv. Om historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm. Och jag vet att det är Göteborgs böcker också. Men Anna, vem är du?
Jag är socialantropolog från Björndammen i Partille. Så att, ja, jag bara vill säga det. Även om jag har skrivit en bok om Stockholm. Men ja, jag har liksom älskat musik i hela mitt liv. Jag är född 71 och jag växte upp på 70- och 80-talet. Och har liksom vuxit upp med mycket av den musik som de skriver om i den här boken Hög standard. Och när jag då liksom sökte mig vidare från Partille och ut i världen så utforskade jag väldigt mycket musik vart jag än kom. Både på dansgolvet men också som DJ. Så att om jag också var ute som antropolog och gjorde fältarbete så hade jag ett parallellt liv som ja, antingen på dansgolven eller som DJ vart jag än kom i USA och England, Spanien och Tyskland och så vidare. Jag har gjort fältarbeten. Och så att jag har alltså hållit på mycket med musik, DJat, producerat egen musik. Jag har grundat tillsammans med Peter Eriksson ett mini-skivbolag som heter Meerkat Recordings. Som har funnits snart 10 år. Inte alls lika avancerat som det Louise håller på med. Och så har skrivit då en del om musik. Innan DJ-liv så skrev jag om en bok som heter Rundgång. Som handlar om musik, DJ-kultur i Berlin, Stockholm och London. Och jag har också skrivit en bok som heter DJ Culture in the Mix. Som är en internationell bok om DJ-kultur på olika sätt. Och nu så håller jag på med en bok som handlar om disco och rave i Stockholm. För det är finansierat av Stockholmia. Men jag ska få in Göteborg där. Och faktiskt en person som har skänkt ett rave-arkiv finns här. Som handlar väldigt mycket om och Stockholm. Elisabeth Tegner. Så det är det.
Och jag, när vi satt och pratade, Anna, innanför detta så började du berätta om Steve på Björndammens fritidsgård. Vem var Steve på Björndammens fritidsgård och vad han betydde?
Ja, för att jag har alltså påbörjat boken med här. Alltså jag försöker söka mig tillbaka till rötterna. Och så började jag fundera, okay, vad är min ingång till det här med disco och rave? För att det ska handla om introduktionsfaserna av de här elektroniska dansmusikkulturerna i Sverige när de här musikstilarna och scenerna nådde Sverige. Och då funderar jag, vad är min ingång till det här? På 70-talet, då var jag alltså i Björndammen i Partille och bodde där, gick i skolan. Och den första DJ:n jag någonsin såg var DJ Steve som spelade på Björndammens fritidsgård. Och då spelar han ju många av de här låtarna som de skriver om i den här boken. Oh Susie med Secret Service och ja, massa med olika discolåtar och mycket och så här. Två av oss var en sån här tryckare de hade av X-Models. Och jag sökte upp honom i påskas. För jag skulle undra vart han blivit av när Steve. Han var jättecool, hade så här krulligt hår och liksom så här coola glasögon. Och det visade sig att han är fortfarande jobbar på fritidsgården i Björndammen. Så att han har jobbat sedan 78. Jag hängde ju där då, ja, 81 kan man säga. Jag var på så här knattedisco, om man ska säga. Och det här, men det har satt så djupa spår i mig, för att liksom den musiken verkligen som han spelade på vinyl då naturligtvis, det liksom bara sitter bort i järnbalken. Och liksom det är låtar som jag kanske bara hört om en eller två gånger när CV har spelat dem och jag har dansat till dem, och jag kommer fortfarande ihåg dem om jag hör det för den andra gången nu. Alltså det är någonting som händer där, och han har varit en viktig person för mig. Så jag var där och intervjuade honom, och ja, jag har väldigt mycket att berätta om det där. Men jag i alla fall som DJ, jag är fortfarande DJ fast jag är så gammal, och jag DJ ju, jag är vinyl DJ fortfarande. Så att ja. Så att jag har med min skivväska där, som ni ser, ganska stor. Väger väl så här 20 kilo. Tar med mig på spelningar varje vecka. Stora hörlurar, som nålar, liksom pickupper. Så här som man dammar av skivorna, små puckar som man har. Liksom allt jag tar med mig varje gång. Istället för sån här liten USB-sticka som folk DJs har nu för tiden. Som de har i fickan, som bland annat Monica, Demonica, legend här från Göteborg, har med sig, och som hon trackar mig för varje gång jag står där med min jävla skivväska hon med sin USB-sticka och jag kan inte ta mig någonstans.
Och det är, som ni förstår, så kommer liksom en del av liksom samtalet handla om USB-sticka och vinyl, skivbolag och MP3-filer. Louise, någonstans 1997-1998, du arbetar mitt i den globala musikindustrin.
Ja.
Vad gör du då?
Ska vi se. Då gör jag då producerar jag en jag gjorde två grejer samtidigt. Jag jobbade typ 24 timmar om dygnet, tror jag. Jag drev ett bolag dagtid. Det var mitt första bolag. Jag hade blivit tilldelat. Varsågod, här är ditt musikbolag. Driv det här, signa, kör hårt. Så gott om stålar fanns det på den tiden i branschen fortfarande. Och så lite kunskap hade man, tror jag, angående vad man borde göra med de pengarna. Så att man gav mig ett bolag och jag fick springa så snabbt jag kunde. Det här är 98. Det här är, det var ju samma veva. Det var snubben som drev Virgin Records nere i Frankrike, som var lite av en legend. Han hade satt upp nya distributionssystem som var indie-distributionssystem inom majorbolagen. Och det sågs ju ungefär som att det var något jävligt konstigt att göra sådana grejer. Något som alla sen följde ganska snart. Då gav han mig ett bolag som sa han, varsågod, signa på. Jag tycker du är grym. Jag har sett dig DJa. Jag har sett lite arbete du har gjort med film. Jag hade gjort väldigt mycket filmarbete då. Jag var utbildad inom film, men jag DJade samtidigt. Och alla filmer handlar om musik. Så att det var en ganska naturlig övergång liksom. Så han hittade mig på något sätt. Han gav mig ett bolag. Han sa, kör, här är pengarna. EMI pröjsar hälften, jag pröjsar hälften, och jag har Daft Punk, jag har liksom, jag har börjat kolla på de här unga killarna som kommer från Frankrike, en ny fransk våg är på gång, vi tycker det här är skitkul liksom. Kör hårt, nu var vi i London. Samtidigt producerade jag då en film som hette The History of Blues med Martin Scorsese, som var en tillbakagång till att, alltså, vi körde, jag tror det var 7-8 olika regissörer i olika länder som fick, inklusive Wim Wenders, det var Mike Figgis, det var en jävla massa grymma regissörer helt enkelt, som vi skulle göra en slags encyklopedia kring bluesmusiken och historien kring den. Och den ingången vi gjorde på vår film, det var framförallt hur mycket engelsmännen har snott från bluesmusiken, och egentligen royalties har gått jävligt fel. Att liksom Led Zeppelin, det var liksom Beatles, det var, alla ställde ju upp också, det var inga problem liksom. Men att pengarna framförallt liksom inte nådde rätt personer. Det var väl egentligen hela ingången på den här filmen som vi körde. Och idag finns de ute på olika bluesmuseum någonstans i USA och så vidare då. Så det, där var vi, men och ganska omedvetna om vad komma skulle. Liksom. Vi hade ingen jädra koll överhuvudtaget på den, liksom, den digitala världen som skulle komma, tycker jag. För vi fortsatte att betala stora förskott, som ni nämner i boken. Liksom, helt plötsligt börjar man ju betala ganska stora förskott och så vidare. Och det hade man ju en ganska tydlig projektion på hur man skulle tjäna igen de pengarna. Det var ju inga problem. Varje gång du betalade ett förskott så visste du ungefär vad du skulle tjäna tillbaka med vinylförsäljning och CD-försäljning. Det var inga problem liksom. Helt plötsligt så skulle ju det här kastas omkull jävligt fort alltså.
Och då är det ju liksom den teknikrevolutionen vi sitter och pratar om. Och det är ju hur ett gäng kodknackare skriver från början ett liksom ganska då komplicerat dataprogram som då klarar av att rippa CD-skivor till MP3-filer och sen lägga ut det på så kallade BitTorrent-nätverk och Napster. Och Louise, ja, på några år, vad är det som händer, du som befinner dig mitt där?
Alltså det var, fan det gick fort alltså, höll jag på att säga, men inte tillräckligt fort nästan. Alltså vi var så fruktansvärt omedvetna och så fruktansvärt bakom, kan jag tycka. Alltså, vi hade ingen koll på vad som skulle komma hända här. Alltså, vi visste inte egentligen hur lätt det skulle bli att dela musik. Och vi hade definitivt inte en, vad ska man säga, en businessmodell på hur man skulle kunna möjligtvis tjäna pengar på det här. Och samtidigt så fortsatte man ju att producera produkter. Alltså vinyler, CD-skivor. Man fortsätter betala. Vid det här laget så ligger förskotten på en nivå som är helt galet. 250 000 pund var inget ovanligt. Liksom. Det var sådär, varsågod, 250 000 pund. Det tjänar vi tillbaka fort, inga problem. Helt plötsligt så känner du fan inte tillbaka det fort alltså. Där helt plötsligt så tänker du, shit, vad hände här? Det här bandet är ju så grymt. Liksom. Jag kommer ihåg att jag signade något band, The Coral till exempel. Ett engelskt band som var så jävla hett just då. Och liksom, alltså, de var ju värda, alltså jag tyckte det var det bästa jag någonsin hade hört. Jag hade aldrig hört något så bra. Och jag tänkte, vi bara betalar ut, inga problem. Det här känner vi tillbaka fort. Alltså, jag ger dem ett stort fett förskott. Två år senare så har de självklart aldrig tjänat tillbaka de här pengarna. Det kommer de aldrig göra. Men idén är det att vi satt alla och stirrade på varandra. Det var liksom ingen som hade en vision av vad som skulle hända. Ingen var med på resan. Det var inte mediebolagen, inte indiebolagen, ingen. Trots att vi nödvändigtvis kunde ganska lätt få tag på informationen, kan jag tycka. Det är ju bara liksom att utbilda sig. Det är ju inte så komplicerat.
Tack Louise. Anna, jag tänker att du är ju en sån person som liksom har verkat som DJ och musikskapare i underjorden. Och på vissa sätt har man inte alls påverkats av detta. Och nu såg jag liksom en siffra. 2018 säljer man mer vinyl än digitala MP3-er igen. Och klubbar, små skivbolag och viss mån små skivaffärer finns kvar. Eller liksom, hur ser den världen du rör dig i, underjorden med klubbmusiken?
Ja, så det är lite dubbelt det där, för att på ett sätt så ja, det har blivit en revival av vinylkultur och det säljs ju fler vinyl. Ja, det är mer försäljning av vinyler än MP3-er. Men de här, alltså mycket av den vinyl som säljs, det är ju nyutgivningar av gammal musik. Eller att det är begagnat. Så att det är lite dubbelt det där. Men det som jag tycker är kul med just revivalen av vinylkulturen är att kidsen har liksom börjat upptäcka det här med liksom det fysiska formatet också. Och kanske, de kanske har fått det föräldrar som är, ja, kanske i min ålder eller någonting. Så och tycker det är coolt. Liksom, att det, så att det, man ser, liksom, alltså, som sagt, jag får ju fortfarande spelningar ganska ofta, vinylspelningar. Och att det finns skivspelare på ställena. Men det är någonting som är utdöende, för att det är väldigt, väldigt, väldigt få DJs som enbart kör på vinyl och som, alltså, som kör ny musik på vinyl. Det, alltså, det är någonting som ja, på det sättet, alltså, det handlar mycket om pengar. Så att barägare, klubbägare, de tycker liksom att varför ska de betala liksom en vinyl-DJ? Varför ska de ha skivspelare som tar så mycket plats och liksom skivor som tar så mycket plats när de kan ha någon 20-åring som står med en USB-sticka och som tar betalt i öl liksom. Så att ja, det är helt andra förutsättningar i DJ-branschen idag, och det är ändå, alltså det läser man ju om, alltså det skymtar ju förbi i hög standard den här boken också. Jag har ju fått smygläsaren och då liksom skymtar ju förbi också, alltså, och det skriver jag om i DJ-liv också, det här skivbutikernas och skivbolagens betydelse, men också DJs betydelse för musikscenernas framväxt, och det händer väldigt mycket just nu i DJ-scenen. Och som inte egentligen är positivt, utan att det handlar mycket om att folk jobbar gratis helt enkelt, folk jobbar ideellt liksom.
Men Anna, du har ju fått hits i Colombia och Österrike. Alltså att helt plötsligt har du sett att du liksom är på 8:e plats på danslistan i något land. Och, alltså att du sprids ju som liksom ditt lilla miniskivbolag lyckas på det. Och, alltså där har... Alltså, digitaliseringen, frihetsrevolutionen, att du i ett miniskivbolag kan bli en global spelare eller få en global hit.
Ja, alltså det är också lite dubbelt där, för att alltså det, alltså resultatet av streamingstjänsterna och liksom hela den ekonomin är ju att man kan ju inte tjäna pengar på att sälja musik längre. Alltså vi får ju inga pengar för att vi ligger liksom på på de här topplistorna liksom, eller att det spelas på Spotify eller så. Alltså små artister får ju inte det. Det är ju majorbolagen som ju också är delägare i Spotify som får det. Så att det är ganska så här, ser ganska mörkt ut för de här små artisterna, små bolagen. Alltså det går inte att överleva. Så att det är lite tråkigt. Men det är lite kul också, fast jag vet inte om man ska tacka. Jag vet inte vad man ska tacka. Alltså, det är lite lustigt. Jag, tillsammans med Bassdrow, så gjorde jag en låt som hette Dancehall Revolution, där vi där jag sjunger i en sån här vocoder med så här robotröst Arbetets söner på svenska jätteaggressiv jungle låt och den hamnade alltså på Österrikes iTunes electronic chart nummer 10 nyligen. Jag vet inte fan hur det gick till, de vet antagligen inte vad vi sjunger. Och samma grej som också var att jag gjorde en egen låt under mitt namn då, Gavana, som hette Malaga, en EP som hette Malaga Nights, där det var en jag samplade någon gubbe som sjöng liksom i en luftschakt, någon sån här, jag vet inte, läser man så här arbetarsång, och så, för jag bodde i Malaga då, och alltså han sjöng på spanska då. Och den heter El Andalus, den här låten. Och helt plötsligt fick jag reda på att den låg så här nummer 13 på Colombias iTunes dance chart-lista. Jag vet inte hur det hamnat där. Det är lite roligt, men alltså det som jag tycker är kul, det var ju iTunes liksom. Men jag vet inte, jag gillar inte iTunes, jag gillar inte Spotify. Men däremot så gillar jag SoundCloud.
Louise, du driver ju Kningdisk idag,
ja.
Ett independent skivbolag med bas här i Göteborg. Extremt kvalificerad utgivning, påkostade omslag, snygga plattor, bra artister.
Ja.
Går det bra?
Ja, det är alltid en bra fråga. Vet du vad? Låt oss säga så här, jag har ett kontor just nu som är helt fullproppad av vinyler. Det finns också en finansiellt system här i Sverige där man kan ansöka om fonogramstöd för att ge ut sina vinyler. Och det tillåter ju då att man kan producera en jävla massa vinyler utan att nödvändigtvis sälja dem. Så det är väl kanske det som har hänt väldigt mycket på Kningdisk, skulle jag vilja säga.
Samtidigt så har vi ju haft några väldigt stora utgåvor och sen har vi samtidigt också identifierat kanske någonting som Mattias Nilsson som startade det här bolaget var väldigt duktig på. Det var att han hade en väldigt känsla för den här neoklassiska genren som ingen annan nödvändigtvis hade en känsla för just då. Så han släppte liksom Nils Fram första platta, han släppte Greg Haynes första platta, Peter Broderick som idag ligger på sådana här otroliga spellistor på Spotify. Och det spelar in rätt bra med stålar faktiskt. Så det är tack vare hans arbete. Men jag förstår precis vad du pratar om. Och jag ska inte liksom säga att det är annorlunda än vad du säger. Det är svårt för indiebolagen idag. Det är skitsvårt att överleva och att kunna få inkomster som liksom får dig att kunna fortsätta. Men samtidigt så har det här hela digitala systemet som vi lärde oss skulle bli liksom det mest demokratiska system någonsin blivit ett stort jävla monopoli, kan jag tycka personligen. Liksom. Det ägs av mediebolagen. En gång i kvartalet, om vi har tur, kan vi få en banner, möjligtvis på Spotify. Men för övrigt så är det majorartisterna som får det. De största spellistorna ägs av majorbolagen. Så att ja, idag är det monopol på marknaden, mer än någonsin tidigare. Tyvärr. Men som vi alla vet, och som jag säkert, liksom, om ni har läst den här boken, eller när ni läser boken, liksom allting förändras hela tiden i skivbranschen. Idag pratar man om att Spotify kommer köpa Universal. Liksom. Idag är det tekniken som har fått den här storbolagens roll. Kommer det förändras snart? Antagligen. Det kommer säkert skifta snart igen. Liksom. Så att, jag vet inte, jag är alltid full av förhoppningar. Det måste jag nästan vara. Annars hade jag inte gjort det här.
Tack Louise och Anna, och vi kommer sen ha ett avslutande snack med er och Håkan och Lasse. Hej gänget! Jag vill att Louise, Lasse och Håkan och Anna kommer upp på scen. Vi ska köra ett litet avslutande del så att ni också får prata lite med varandra. Så att vi tar ungefär 20 minuter. Ni får dela på mickarna. Micken, vi börjar med dig och micken. Du har med dig två stycken vinylskivomslag.
Skivor också i dem.
Berätta, vad är det för skivor? Och hela den här storyn finns då i boken.
Ja, alltså... Titeln på den här boken som ni har skrivit då, det är ju Hög standard. Och där så säger ni, där skriver ni också om att liksom hur den här klassiska skivan av Peps Persson då, hur den kom till och liksom marknadsföringen kring den. Och jag vet inte om i slutversionen av boken om ni har bilder på omslagen också. För att de gör ju då en slags parodi av Abbas omslag. Som, alltså deras självbetitlade skiva då. Om, jag vet inte, om ni ser likheterna här, då ser man ju att liksom, den här kom ju först då, 75 eller 74 Abbas då. Där sitter de, ja, 75. Då sitter de ju i en limousin och de är så här uppklädda med så här svandun och de har så här champagne och liksom en chaufför och liksom så här fina blommor och någon käpp och någon fin hatt. Liksom, här sitter de och är så här jätteglassiga. Och det var ju liksom, det föll ju inte så god jord just liksom under den, liksom det klimatet som var då 75. För det var ju mycket så här också musikrörelsen då. Liksom att Stickan blev ju, Andersson blev ju som från Polar, kanske är det nej, nej, vi inte avslöja liksom, men ja, i alla fall Polar då, som de var ju kompis med han som Dagge från Soné. Men att han gav ut den här skivan då. Och men det blev liksom ett hallå kring det här, för att det var liksom, ja, det var liksom det var liksom lite för så här vräkigt på något sätt och lite så här ytligt, och liksom de hade en musikfestival när de vann det här schlagerfestivalen med sin låt Waterloo, som hade en musikrörelse som hade en motfestival där de liksom kritiserade ABBA och schlagerfestivalen och så. Men det är allt det här har ni skrivit om. Men i alla fall, och då gjorde Peps Persson en skiva som där de liksom har exakt, de sitter exakt likadant. Med ben likadant, och de har liksom sina liksom attiraljer då, liksom de håller, fast de har lite termos, så är det inte så champagneglas, och liksom de har någon så här träpinne istället för en käpp, och liksom kepsar typ istället för såna här fina hattar, och några slokiga liksom ängsblommor istället för så här rosor. Ja, hög standard då. Ska man se också, det här är det fina med vinylskivor, det ska man läsa texterna, och liksom det är väldigt intressant i sig, den här texten till hög standard, liksom väldigt så här, ja, kritisk liksom text. Och man ser då liksom på baksidan av de här skivorna, så här sitter, här är de i en hotellobby och fortfarande dricker champagne och liksom glassar, det är så här jätteglassigt på baksidan av Abbas då. Men på baksidan av Peps Perssons då, så har de på sig att mäcka en fet, och de liksom ligger på golvet och liksom, ja, de så här skrattar och liksom håller på med sina instrument och så där, i svartvitt liksom. Och är så här klädda i typ så här jeans och t-shirt och så där. Så att, ja.
Lasse och Håkan. Lasse, du som är liksom omslags... Du är skivomslagsmakare. Du är väl inte personen bakom Peps, just det omslaget. Men du vet någonting om det. Berätta lite, liksom lite kort om det skivomslaget.
Ja, dels så vet jag en man som är väldigt förtjust i att berätta att det är han som har hittat på det hela. Det är Bryn Settels som kom på idén, vad jag förstår. Men det jag tycker nästan är härligast, om man tittar i boken, så har jag med även bilden, en bild när de här har lyckats lite ta sig närmare ur bilen. Den tror jag finns där också någonstans. Ja. Och då är det ju rätt intressant att fundera över hur hela friden de fick plats i en liten Ford. Fan var det nu, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall. Så ja, det är lite roligt.
Men Håkan, du som också liksom har skrivit om proggen. Vad är det här för omslag? Hur tas det emot? Och liksom, vad är det Peps och gänget vill?
Peps var ju, höll jag på att säga, den enda som låg på ett så kallat kommersiellt skivbolag, som ändå räknades som kanske den stora superproggaren. Och det var lite märkligt att han kunde hela tiden ha den statusen. Att liksom räknas vara på rätt sida, spela på musikforum och vara liksom en i gänget bland alla vänstermänniskor och proggmänniskor i Sverige. Trots att han ligger på det största svenska skivbolaget. Ola Magnell, som låg på Metronom, råkade ut för mycket mer kritik. Inte minst från Tommy Rander här från Göteborg, som skrev Musikens makt och som skapade ganska stora klyftor, tycker jag, mellan kommersiell musik och proggmusik. Väldigt onödigt, för musikerna kände varann och gillade varann. Men i och med de där skriverierna så blev det ju ändå någon slags vi och dom-känsla, Berlinmur mellan de som låg på den så kallade kommersiella och proggbolagen. Men som sagt, Peps klarade sig undan det där. Och en historia som inte är med i boken, men som jag tror lite grann kan ha inspirerat till det omslaget, det var att det var en av de här kommunistiska tidningarna som fanns på den tiden. Det fanns ju en hel flora av partier och tidningar. Och en tidning skrev att Peps var farligare än ABBA för ungdomen, för att Peps rökte hasch. Och det där tror jag lite grann triggade att man ville göra omslaget på det där viset. Ja, det är inte belagt, så därför har jag inte skrivit om det. Men jag säger det här, så ni i den här lilla kretsen vet om det. Att det kan vara anledningen till att det blev just det där omslaget. Att man ville jävlas lite grann.
Louise, du har ju också liksom under Du hade liksom nästan en fråga till Håkan och Lasse, lite som rör Chris Blackwell och Island Records.
Ja, ja.
Så alltså, se om vi kan få något klura ut det.
Jag älskar den passagen liksom i, för att självklart har jag jobbat med Chris i så många år liksom, så att när jag läser intervjun så tycker jag det är en ganska bra liksom beskrivning när han nickar och liksom alla de här små rörelserna som han gör liksom, det är så tydlig beskrivning av honom verkligen. Jag tycker du har fångat det. Men samtidigt så tycker jag Chris nämnde ju självklart, jag tror ju personligen lite granna att jag fick jobbet på grund av Dag. Förstår du vad jag menar? Jag var svenska. Han träffade mig en gång och han gav mig ett jobb. Liksom, och här har du ett bolag att driva. Liksom. Varsågod. Och jag tror ju att det beror på just... Liksom, han hade så fruktansvärt bra erfarenhet med Sonett. Liksom. Det var det som gav honom väldigt mycket liksom, tillit till mig. Lite grann, för han lämnade ett helt företag nästan till mig att driva. Liksom. Och när jag läser boken så ser jag hur många gånger Dag är ute och räddar Chris. Och han är ute och jag kan mycket väl, nu står inte det i boken, men jag kan mycket väl tänka mig att han räddar Daniel Miller några gånger också, om jag känner Daniel rätt. Han gillar att spendera. Nej, men de var ju lite som du kallade det tidigare, de hade liksom inga skygglappar, de bara sprang liksom, de flesta, och spenderar pengar jävligt fritt. Men samtidigt när Sonett står på ruinens brant så finns det ingen som räddar Sonett. Och det tyckte jag var jävligt konstigt. Och då började jag fundera i de här tankebanorna. Liksom, okej, Chris hade U2. Chris hade copyrighten. Chris hade de immateriella rättigheterna. Ni hade lokala artister. Som inte nödvändigtvis sålde så... vissa av dem gjorde i och för sig. Jag menar, Dr. Alban och allt. Det proddades och gick ut. Men jag menar, mycket av det var lokala akter. Lokal musikindustrin. Och min fråga är det därför, tror vi, eller varför kom ingen till deras räddning där?
För att alla de här engelska skivbolagen var uppköpta av majors.
Ja.
Så att de kunde inte gå in och rädda Sonett, för de fanns inte. Polygram och Sony och sådär, de ser ju det mer som konkurrenter. Fattar du? Alltså Chris hade ju redan sålt Island till Polygram.
Absolut. Och fått 280 miljoner pund. Som han delade med YouTube, jag vet.
Ja. Ja.
Men han hade en jävla massa pengar.
Ja, han hade eller säkert hur? Jättemycket pengar. Men jag tror att den där summan är liksom en fiktiv summa som sen ska gå ut till en massa människor som ska ha.
Ja. Och
så att jag tror inte att det hade hjälpt.
Nej.
För Sonets skulder var så stora.
Ja.
Så att jag tror inte han hade kunnat rädda. Och när man säger att Dag Häggqvist på Sonett räddade engelska skivbolag så...
Ja.
Så var det inte att han räddade, han skickade över lite förskott så att de liksom skulle hanka sig fram.
Absolut.
När Stiff Records hade problem så kunde han skicka över 10 000 för att de klarade sig ändå inte. Utan det var mer att han ville vara en schysst person som kände någon slags moralisk förpliktelse. Det är ungefär som, det kanske inte är jämförbart med att man bjuder någon på krogen som har lite dåligt ställt. Men jag ser det så. Alltså det var inget som kunde varken göra det bättre. De kunde kanske klara den månaden och sen så fick de klara sig själva.
Okay.
Men i det läge som Sonett var, när skulderna var så stora, så fanns det ingen som kunde rädda dem. Och det var ju ingen som ville köpa dem. Det var ju som sagt ett skivbolag, Polygram, som bara tog över det.
Ja, det är helt otroligt. För
det finns otroligt. Det är lite sorgligt.
Faktiskt, för att trots allt så är ju copyrighten ganska otrolig som ligger på sådana här records. Även om man då inte tyckte liksom att det var nutida stora hits. Liksom.
Nej, den som vann mest på den här affären tror jag var Vince Clark som du spelade där med Yazoo. Som skrev Depeche Mode's första hits. Och sen hoppade av Depeche, gjorde Yazoo, skrev hon ju. Alltså han hade visst någon sån där... flera hundratusen pund, vilket var väldigt mycket pengar på den tiden, som han lyckas få ut. Så den enda vinnaren i Sonett-affären var Vince Clark, tror jag.
Han har köpt syntar för de där pengarna.
Ja, fast han köper mycket gamla syntar som är rätt billiga, har jag hört.
Jag tänker att vi avslutar, eller började säga liksom någon sån här... då ska jag, måste jag komma till mitt manus, för jag hade faktiskt en förberedd avslutande fråga, så det är ju dumt att inte ställa den, för jag hade ju tänkt ut någonting klokt på det. Det här är ju en berättelse om en musikindustri som liksom vi kände från kanske början av 60-talet som någonstans tar slut. Kanske någonting har gått förlorat. Kanske en musikälskande entreprenör som går genom eld och vatten för sin... Men vad är det som har vunnits? Har vi liksom kommit till en bransch där enbart skivbolagsmän styrde och dominerade på sina villkor efter sina regler? Eller kan man säga att de gamla männen har... ersatts av nya snubbar på relaterat streamingtjänsterna. Alltså, vad har gått förlorat när de här klassiska skivbolagen som vi känner dem och som liksom har definierat populärkulturen har försvunnit?
Alltså, det handlar ju om mångfald i musikscenen. Det är ju det som är det intressanta, liksom, som kan gå förlorat. Jag vet inte riktigt än om det är där vi kommer befinna oss. Daniel Ek är en annan snubbe, ja.
Spotifys skruddare.
Ja, exakt. Och det är, liksom, han är ingen större skillnad från resten av dem. Jonas Holst sitter fortfarande på Universal Music Publishing. Alltså det är inte så jävla... Claes Lunding finns fortfarande och driver skivindustri. Ola Håkansson, finansierad av Universal, driver fortfarande. Alltså, de här snubbarna sitter kvar, det är inget tvivel. Artisterna börjar bli mer kvinnliga med mer makt och så vidare. Det är ju intressant om man ska prata om jämställdheten i det och så vidare. Men i slutändan, vad som kanske tyvärr kommer försvinna lite grann, det är möjligtvis mångfalden i... Alltså om man tittar på statistiken i Sverige idag, på hur mycket som streamas som kommer från indie-scenen, så är den ganska låg jämfört med utomlands. USA och England har höga streamingsiffror på indiebolag från indiebolagen. Det finns mycket mer stora etablerade indiebolag som Domino, Excel och så vidare och så vidare, som har hållit sig independent. Och därav så kan du också ha en större liksom möjlighet att sprida och släppa independent musik. Den är viktig för musikscenen, tycker jag. Och jag tror inte offentliga pengar kan rädda det här i Sverige, tyvärr. Vilket jag tror man försöker lite granna. Utan som det ser ut idag så är liksom nästan, vad är det, 70% från majorbolagen vad gäller streamingsiffror idag. Det är jävligt trist, kan jag tycka.
Jonas Holst sa väl till mig, jag vet inte om han ljuger, att det var 90%, eller 99% till mig. Men jag ska inte bli långrande, Olav, jag ser att du blir orolig här. Men jag tycker, avslutningsvis bara, jag tror det här med män och kvinnor i skivbransch, det följer andra branscher liksom. Så att antingen så blir det mycket bättre att det fixar till så att det blir fler kvinnor, eller också så blir det inte. Det är jättesvårt, jag tror inte skivbranschen utmärker sig speciellt. Det som jag tycker är intressant, det är ju när man säger att allt har vänts upp och ner och allt upp. Nu är det streaming och folk kan välja och sådär. Det var det du var inne på om vad som är stort och vad som är smått. Då säger den här Daniel Miller, Depeche Mode's upptäckare, att visst, vi har en frihet idag att lägga ut vilken musik vi vill på nätet. Men när man lägger ut musik på nätet, så lägger man ut musik till majors som är mycket, 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 mycket större än vad några skivbolags majors någonsin har varit. CBS, Warner, EMI, Universal, allt vad de heter. De är ju små skitar jämfört med Google, YouTube, iTunes, Spotify. Det kan man snacka om majors. Och det är där musiken hamnar när man är så kallad independent. Så att det ger ju ett ganska skrämmande perspektiv. Och samtidigt så finns det en frihet. Den finns. Men som sagt, som du har sagt och du har sagt, det är ju ingen jävla independent som tjänar en krona För de tar ju alla majors, alltså de här jätte majors tar ju alla pengar. Och det är ju ingen kul utveckling, tycker jag.
Lasse?
Ja, men jag bara tänkte ett stråk som har blivit i den här boken är dessutom, för frågan finns ju också...
Ännu närmare.
Hejsan. Så handlar det ju också om vad människor av den här kalibern på ett skivbolag ändå kan vara med att understödja och få en artist att växa. Det tycker jag finns ganska mycket av att se vad de gjorde på bolaget. Och idag när folk sitter hemma med sin dator och meckar, det finns ju liksom rätt få människor som kontinuerligt hjälper till att få en artist att gå vidare och att växa och bli större. Och där tror jag att det finns en... Alltså många skivbolag har blivit så kritiserade, bara ta pengar alltihopa. Men jag tycker det finns rätt mycket att läsa här om just den där mera humana sidan, så att säga, det hela. Icke att förglömma, tycker jag.
Anna?
Ja, absolut. Man lär sig väldigt mycket om vad ett skivbolag gjorde, men kanske inte gör längre. Jag skulle vilja rekommendera en annan bok som nyligen kom ut. Om Spotify. Den svenska enhörningen av Rasmus Fleischer och Pelle Snickars. Och där, alltså, det som är lite sorgligt här, jag är alltid så här lite pessimistisk kanske, men att det som har hänt är ju att de som tjänar på musik idag och på vad artister gör, och till och med på liksom underground-artister, om de liksom slår tillräckligt rätt, det är ju riskkapitalister. Och då snackar vi liksom, då vet vi inte vad de står för. Alltså, ja, det är ju de som investerar i Spotify till exempel, och i, jag vet inte hur det liksom ligger till i ägarförhållanden i Google och så vidare. Och, ja, så att, till exempel så också läste jag häromdagen i tidningen att Red Bulls grundare äger typ så här massa med festivaler i Sverige och är så här ur Europas nya Donald Trump. Han är en av de här riskkapitalisterna. Och som Silvana Imam spelar liksom på hans alltså som festival i Sverige som han sponsrar. Så att det är så jävla svårt idag att hålla reda på egentligen vem det är som står bakom en artist eller liksom ett fenomen. Och till och med för de som medverkar i de här scenerna. Det, har liksom, det är på en skala nu så att man får liksom läsa på vilka det är som står bakom de här företagen som ändrar namn hela tiden när det blir någon skandal. Så att det, ja, man känner att man, liksom, man borde vara så här, jag vet inte, ekonom för att liksom förstå sig på vad som händer. Och att den är väldigt teknikdriven också, musikindustrin.
Tackar. Väldigt intressanta slutord och skarpa analyser. Det var också liksom där på något sätt var väldigt jag ville ha er alla här på scenen för några slutord om den perioden, eran och mycket av den fantastiska musik som vi har pratat om här ikväll. Jätteroligt att ni kunde komma. Vi kör här uppe till 10:00. Tack så mycket för att ni kom. Tack er på scenen. Jätteroligt. We finna bring it home.